This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och jag sitter inte tillsammans med dig idag, Stefan Wahlberg. Jag sitter på något sydligare breddgrader än dig. Jag befinner mig i mellersta Europa. Var är du någonstans?
Jag är i vår vanliga studio i centrala Stockholm, så att det är på visst avstånd och det fungerar ju med tekniken som jag visat tidigare. Faktiskt.
Det gör ju det. Hit har våren kommit. 10 grader, sol, barmark. Det är ganska trevligt. För det var inget roligt väder när jag reste hit igår. Då var det stormvarning och typ en plusgrad i Stockholm.
Ja, och eftersom det är torsdag idag så är det ju så att uppe i norra delen av Sverige så härjar inte bara stormen utan faktiskt orkanen med byar på upp. Över 50 sekundmeter har de rapporterat idag med sån här röd SMHI-varning. Så att uppe i mina gamla favorittrakter där jag brukar vara och hämta mig efter hårda arbetspass i såna här ställen som Pajala och Karesuando och sådär i Tornedalen, så får man hålla i hatten nu, även om jag tror att det blåser mer på den västra delen av Norrbotten, nämligen borta i Kebnekaise och Abisko och sådär, för det var där stormen drog in ifrån Norge. Men här i Stockholm kan jag titta ut genom fönstret och se att det är sol och det är flera plusgrader och solen värmer inte kanske som på sommaren, men det är i alla fall lite vårkänsla här i luften.
Härligt. Det händer ju en del grejer ute i världen. Det här svenska NATO-medlemskapet, ja, det är väl ett steg fram och ett steg bak. Nu verkar det som att det inte ska bli någon omröstning i Ungern här inom de närmsta 2 veckorna. Men EU har i alla fall kommit överens om något stort miljardpaket till Ukraina också där. Så det händer ju saker på den fronten. Hemma i Sverige läste jag idag någonting som jag uppskattade, nämligen att Handelshögskolans rektor, som jag gillar väldigt mycket, Lars Strandegård heter han, har tillsammans med någon styrelse, misstänker jag, beslutat att från och med nästa år så ska man kräva att alla studenter som ska läsa på Handels har skrivit ett högskoleprov och där uppnått resultatet 1,25, vilket inte är, ja, det är inte helt enkelt, men då måste man ha lite innanför pannbenet om man ska greja 1,25 eller åtminstone ha pluggat på inför högskoleprovet, oavsett hur bra betyg man har från gymnasieskolan. Han har varit ute och svingat rätt mycket, Lars Strandegård, där om att han är orolig över att det är så många som pluggar på Handel som kommer från vissa typer av skolor, och de här skolorna så har det funnits misstankar om betygsinflation eller fusk med betyg och liknande. Vad tycker du om det? Jag tycker det känns rätt friskt, fräscht.
Nej, men jag är nog lika konservativ som du i de här avseendena och tycker också att, om man säger så, att har du ett bra betyg så ska du också kunna visa och att du kan leva upp till det goda betyget genom praktiska, ja, inte praktiska prov, men genom teoretiska prov där de här färdigheterna prövas i en mer praktisk mening. Så det låter väl rimligt, tycker jag, att man inte bara kan saker på pappret så att säga, utan att man också kan leva upp till det genom att svara på frågor som innefattar allt från allmänbildning till mer specifika kunskaper som kanske behövs för att akademiskt kunna tillgodogöra sig en universitetsutbildning vid Handelshögskolan.
Ja, vi får väl se vad det får för konsekvenser eller effekter, om det kommer att bidra till någon, liksom, så att säga, en mer differentierad population på Handelshögskolan, eller om det kommer se ut precis som det har gjort tidigare. Det återstår att se. Sen har det kommit någon rapport som kallas för Ungdomsbarometern här i dagarna, som du hade nosat upp via någon annan nyhetskanal. Vad kan du säga om den?
Jag bara noterade att det var rätt intressanta resultat, att de här 15-24-åringarna som deltar i den här ungdomsbarometern, som väl är en rapport som kommer en gång per år och rapporteras rätt stort om, Sveriges Radio hade det i morse, att det har skett vissa förändringar då över tid. Och en stor förändring som jag noterade är att var femte ung man då i den här åldern faktiskt svarar att demokrati tycker de inte är det bästa styrelseskicket, utan det finns andra styrelseskick som kan fungera. Och då kan man ju ställa sig frågan, menar de verkligen att demokratin i sig inte är det bästa styrelseskicket utav alla, utan att det snarare så att det inte fungerar som det är tänkt att fungera? Det är möjligtvis så att några av dem har missuppfattat, så att säga, frågeställningen, eller kanske sin egen inställning till den demokratiska processen. Men det är generellt sett lite oroväckande att det ska vara så. Därutöver fanns det då en del andra intressanta saker, att till exempel bland de unga kvinnorna så hade viktighetsgraden avseende jämställdhet sjunkit undan och inte var lika viktigt längre, medan då gemensamt för båda könen är att brott och straff hamnar väldigt, väldigt högt upp och att brottsligheten måste bekämpas och så. Och det pratar vi ju i princip varje vecka om i den här podden, och det kan ju inte på annat sätt. Jag tänker så här, en ung generation som växer upp, och så just nu matas de då med ett stort antal väldigt repressiva lagar och lagförslag som staplas på varandra utifrån en väldigt grov pågående kriminell våldsspiral. Och om man då kanske som du och jag har ett längre perspektiv och så i det här sammanhanget, så kan man kanske hoppas att det här ska vara en parentes som förr eller senare, kanske med betoning tyvärr på senare, kommer att vara över. Men för de här yngre människorna så är det här en realitet som de, så att säga, har top of mind på ett helt annat sätt. Så att, ja, jag vet inte vart det här ska ta vägen. Jag tyckte mest att det var intressant att notera de här tendenserna då som Ungdomsbarometern har kommit fram till, och det rapporterades då i Sveriges Radio om detta under dagen idag.
Alltså jag måste säga att den här demokrati, liksom frågan som du lyfter, den har jag stött på själv i rätt många sammanhang. Jag har suttit och pratat i olika sammanhang med flera personer i min bekantskapskrets som har lyft den här frågan, och jag har alltid försökt ställa motfrågan, så här, men om vi inte ska leva ett demokratiskt samhälle, alltså ett demokratiskt styrelseskick, vad är det vi ska ha? Ska vi titta på Kim Jong-un i Nordkorea, eller ska vi titta på andra välkända diktaturer? Ska vi ha mer ett kinesiskt styrelseskick där vi, så att säga, utger oss för att vara en demokrati men uppenbarligen inte är? Jag kan liksom inte riktigt förstå, och jag tycker ofta att ingångsvärdena från den som har lyft den här frågan har varit att, ja, men du ser ju vad som händer när Kleti och Pleti får lägga sina röster på vad de vill, då utvecklas ju samhället till ett skitsamhälle, och det borde vara liksom krav för vilka som är röstberättigade i Sverige och så vidare. Men jag tror att det här är någonting som håller på att växa sig fram, och jag tror man kan dra tydliga paralleller till det som hände med, så här, upploppen vid Kapitolium och den där typen av rörelser som ständigt är närvarande hela tiden.
Jo, det här diskuteras ju i, kan säga, akademiska kretsar och forskningskretsar på ett sätt som är intressant, där man faktiskt kan se att det praktiska utfall som med demokratiska medel har kommit till stånd med åtminstone mer auktoritärt lagda styrelseskick har vunnit mark då de senaste 10 åren runt om i världen i olika sammanhang, och att det är ett uttryck för att människor faktiskt inte tycker att det här då, precis som du säger, konsensus och majoritetsdemokratin inte fungerar så bra som det är tänkt i praktiken, utan att man får en del långbänkar och politiker lovar hit och lovar dit, och sen så när de väl kommer till makten så blir det ändå en kompromiss och lite utvattnat och man får inte så mycket gjort. Det är liksom den uppfattning som många gånger i de här sammanhangen lyfts fram, och sen behöver det inte vara en diskrepans som är mellan, om du tänker på västvärldens demokratier och Nordkorea, utan du kan ju bara se hur rättsstaten, som är en exceptionellt viktig del av en demokrati, hur rättsstatens principer åtminstone naggas i kanten, och att människor är beredda att låta den naggas i kanten, inte minst utifrån vad vi ser, ja, bland annat i Sverige, där det utan tvekan är så att de här repressiva lagarna som nu håller på att trilla på plats, vare sig de är befogade eller inte befogade, trots allt är ett uttryck för detta, att vi är beredda att överlåta lite mer av den här goda rättsordningen eller rättssäkerhet och integritet. Vi är beredda att överge den för att komma till bukt med precis det som då ungdomsparametern också visar bland unga människor som ser kriminaliteten som ett sånt allvarligt hot. Och det där är en svår proportionalitetsbedömning som vi har pratat många gånger om i den här podden.
Så att ja, men även om man så att säga överlåter ännu mer bestämmande rätt till de personerna som bestämmer, så är det ju trots allt så att varje människa har ju i Sverige åtminstone en rimlig möjlighet att till och med hamna i riksdagen eller åtminstone engagera sig politiskt och komma så pass högt upp att man sitter i någon region eller kommunfullmäktige i Sverige. Och jag menar, ett problem som jag ofta tycker i den här typen av diskussioner är att det tycks ju vara väldigt få idag, betydligt färre än tidigare, som är beredda att engagera sig ideellt politiskt också. Och då får man ju någonstans stå sitt kast, då får man gå och rösta på valdagen och så får man hoppas att det man röstar på är de personerna som sen får majoritet att bilda kommunstyre eller regionstyre eller riksdags- och regeringsstyre. Liksom. Alltså, det är ju, alla har ju en möjlighet. Här behöver man inte betala för några svulstiga presidentkampanjer som man kanske behöver i andra länder. Så att säga.
Nej. Sen har du ju en annan del av det här som inte alls har med den här brottsligheten och de här då mer repressiva metoderna att göra som vi då pratade om alldeles nyss, utan också med sånt här som till exempel klimatförändringarna. Det finns ett stort antal människor som på fullt allvar menar att det här är någonting som inte kan skötas i demokratisk ordning och med demokratiska beslut, därför att det måste tas i med hårdhandskarna för att vi ska kunna komma till rätta med det här. Och det här har ju framförts inte minst utav vetenskapsmän och en del representanter för klimatforskningen. Och det är alltid lika intressant att höra hur de vill att de här experterna ska utses, som då med hård hand och utan demokratiskt inflytande ska få fatta beslut om vad som behöver göras och då hur det ska drabba olika delar av samhället. Det blir väldigt intressant, och jag kommer personligen inte till någon annan slutsats än vad den gamle premiärministern i Storbritannien Winston Churchill alltid pekade på när det gällde demokrati, att nej, det är inte bra med demokrati, men det är det minst dåliga vi kan komma på, va? Och jag tror att man är skyldig svaret om man på fullt allvar menar att vi ska införa någon form av starkare styrelse med vare sig man pratar om klimatet eller vad det nu än må vara. Det blir svårt att säga att det här ska fattas beslut av vetenskapsmän kring, därför att de beslut som ska fattas kommer att påverka stora delar av samhället i form av individer och företag, näringsliv, och var ska besluten så att säga få svida mest? Ja, där det behövs mest, säger de själva då. Ja, men vem ska bestämma det ska vi inte ha ett demokratiskt inflytande. Det blir ju intressant i alla ändar när man diskuterar det här. Sen är det som sagt, det är inte svart eller vitt, utan det kan ju ha mer eller mindre inflytande ifrån olika kunskapshåll och sådär. Men kloka tanter och farbröder är också en definitionsfråga. Det finns liksom ingen objektiv sanning där heller, vem som har rätt och vem som har fel, och framförallt när det gäller hur det här ska praktiseras i en mening så att det blir, så att säga, korrekt i alla avseenden.
Så är det. Intressant alltid dock att höra vad dagens ungdomar hör och tänker. Något annat som i allra högsta grad rör ungdomar, det är ju en JO-granskning eller en JO-inspektion, en oanmäld sådan som har gjorts på ett av de här så kallade SIS-hemmen där man bland annat har hand om unga personer som har begått väldigt, i vissa fall väldigt allvarliga brott. JO har besökt det här ungdomshemmet Tysslinge och där kunnat konstatera att det är nedgångna lokaler, det är oacceptabel låg temperatur och personal som har, citat, abdikerat för ungdomarna av oro att utsättas för repressalier av dem eller deras vänner utanför hemmet. Jag läste det här inspektionsprotokollet i veckan och blev ju nästan stum, måste jag säga. Det är alltså människor här som sitter inlåsta för grov allvarlig brottslighet. Det finns kopplingar i vissa fall till organiserade brottslighet, till kriminella gäng och liknande. Och personalen är alltså i vissa fall så pass rädd för de här unga människorna att de inte ens vågar väcka dem på morgonen, eftersom personerna i fråga då har sagt att väck mig inte, jag vill sova så länge jag bara kan. Och det tycks vara upplopp titt som tätt på de olika avdelningarna. De, så att säga, äger avdelningarna. Det är inte personalen som äger avdelningen, utan det är de intagna. Och det här är ju extremt oroväckande uppgifter, tycker jag, Stefan, som kommer fram i det här JO-protokollet.
Ja, alltså, det står ju bland annat att ungdomshemmet inte längre förmår att upprätthålla vare sig tryggheten och säkerheten eller ordningen och strukturen i verksamheten. Och så pekar man på att det är en mycket komplex verksamhet. Det handlar om ungdomar som har stort våldskapital och så vidare, kopplingar till kriminella grupperingar. Jag tror ingen, jag vet inte vad man ska säga. Det är fullständigt bedrövligt, och det har ju tidigare, ganska nyligen, kommit andra rapporter av det här slaget som visar att personalen abdikerar, att det är någon form av gatans parlament som införs som styrelseskick på de här ungdomshemmen, och att det inte det är bara så att det har tappat sitt syfte och sin mening, utan att det snarare får motsatt effekt, det vill säga här frodas då kriminalitet och nya kontakter tas i möjlighet att skapa ny planering och lära sig av varandra och så vidare, utan någon form av ordning och reda eller struktur som det står i JOs rapport här. Och jag måste säga att i de här avseendena så krävs det ju en uppsträckning utav rang, och jag har full förståelse för att det från politiskt håll pratas om då ungdomsfängelser som ska vara just ungdomsfängelser och inte blanda de här ungdomarna med förhärdade brottslingar inne på de här säkerhetsklassade anstalterna. Men att det liksom inte funkar längre att ha människor som har den här bakgrunden och det här våldskapitalet i någon form av ungdomsverksamhet som är avsedd för helt andra typer utav situationer och helt andra typer utav människor, onekligen, därför att personalen som man får utgå ifrån är professionell, inte klarar av att hantera det.
Nej, men alltså det är två sidor av det här myntet, kan jag tycka, som är viktiga att understryka. Dels så handlar det ju om de här liksom särfallen, det vill säga de riktigt grovt kriminella personerna som inte har uppnått en ålder så att man kan placera dem på anstalt. Det är ju liksom den ena gruppen, men sen är det ju egentligen den stora gruppen, det vill säga de människorna, de unga personerna som har hamnat där av olika orsaker, som inte har någon koppling till grov kriminalitet, som inte har något omfattande våldskapital. Det är ju de som det någonstans blir också väldigt synd om här. Om man kan ju tycka synd om personalen som kanske inte är rustade och inte har de verktygen de behöver för att, så att säga, kontrollera de här våldsamma personerna. Men jag menar, de som kommer dit och någonstans kanske ändå har goda utsikter för att komma ut därifrån som bättre människor, de hamnar ju verkligen i kläm också. Det var ju det vi pratade om för några veckor sedan här, när vi pratade om anstalten för kvinnor, att JO hade konstaterat där att Det är kvinnor som sitter för betydligt mindre allvarligare brott som tvingas så att säga dela celler och liknande med personer som har begått mord och liknande. Och att det, liksom, det funkar inte att göra, ha den typen av placeringar. Här är det ju på en helt annan nivå.
Ja, det här är precis samma sak som vi har pratat om när det gäller till exempel dubbelbeläggning i bostadsrummen på kriminalvårdsanstalter och så att alltså om du låser in människor, och det ska samhället göra när det handlar om straffpåföljder utav för grova brott. Det är liksom ingen tvekan om att det är det som vi har i varje fall just nu till buds i det svenska straffsystemet. Men om man gör det så tar man ju också på sig ett väldigt stort ansvar, nämligen att säkra de här personernas både trygghet och inte minst säkerhet. Och just det pekar man ju på i den här JO-rapporten att situationen medför att de här ungdomarna lämnas ensamma på avdelningarna vid citat upploppsliknande situationer. Det vill säga det finns ingen där att skydda dem även om de inte själva deltar. Och det förekommer hot och våld mellan ungdomar och även för den delen mot personal. Och ungdomarna fråntas sin rätt till gemensamhet och att de utsätts för tvångsåtgärder trots att det egentligen inte skulle behövas och trots att de kanske själva är oskyldiga och så vidare. Så att den här änden utav samhället, som jag får använda det uttrycket, eller statens rättsstatens den här änden utav saken måste också kunna belysas, att det ansvar som man tar på sig är ingenting man lever upp till när det blir på det här sättet. Och jag tror att vi kan knyta det här till viss del till där vi började, nämligen att det här sånt här är inte ägnat att gynna tilltron till varken demokratin eller de metoder som demokratin och rättsstaten så att säga tillämpar, utan det här är det som från tid till annan i olika decennier har kallats för att det är förflummet i Sverige, och det tror jag att folk i största allmänhet anser när man hör och ser den här typen av verklighet.
Men vad, du och jag som ändå är personer som ofta står på den ena sidan eller på barrikaderna och säger att man kan inte acceptera hur repressiva åtgärder som helst, i det här fallet känns det väl kanske nästan rimligt att man försöker hitta en lösning där unga personer med stort våldskapital kan placeras inom kriminalvårdens försorg så länge man liksom, så att säga, kan skilja dem från vuxna människor som sitter där. Men det kanske är så ändå att kriminalvårdare och annan personal som är mer van att hantera beteenden av det här slaget är bättre lämpade att hantera de här personerna än de som arbetar inom SIS.
Ja, och det här sa ju till och med förutvarande länspolismästaren i Stockholm, numera polismästaren uppe på NOA, Karin Götblad, som annars brukar representera och tidigare har representerat en ska vi kalla det för, något mjukare och humanare linje i kriminalpolitiska sammanhangen. Helt nyligen sa hon ju att det här handlar om unga människor som måste låsas in för att de är livsfarliga, eller hur hon uttryckte, jag kan inte återge ordagrant, men någonting i den stilen. Och det här är ju en insikt som inte har kommit som en blixt från klar himmel, utan naturligtvis smugit sig på en sån som Karin Götblad under många, många år som hon har varit i den här branschen. Och tidigare har man ju pratat om, jag använder själv ordet förhärdad brottsling då, och det innebär inte att de är obotliga, för det hoppas jag att ingen är, men i praktiken vet vi ju att det är väldigt, väldigt svårt att få så kallade förhärdade brottslingar in på den smala vägen efter ett antal våldtor inom kriminalvården. Återfallsfrekvensen är fortfarande över 90% inom 3 år för de som har minst 10 lagföringar bakom sig, och så har det sett ut så länge jag har varit med, och det är ganska många decennier vid det här laget.
Men frågan är ju liksom, är det görbart, tror du, med så att säga om man ska förhålla sig till olika konventioner och EU-lagstiftning och annat, att placera personer under 18 år till exempel i någon form av ungdomsfängelse, eller liksom, är det tillåtet?
Ja, alltså det är ett ord, bara fängelse. Vi kallar det för kriminalvårdsanstalt, även om vi använder ordet fängelse i sånt här som
Jo, men det är vuxna personer. Det här är något annat. Det här kallar vi för ett ungdomshem, och det bygger på helt andra saker. Även om det är inlåsning så är det ju andra behandlingsmetoder och liknande. Alltså, det finns inga hinder mot att placera barn då under 18 år inom kriminalvården.
Alltså det, de hinder som finns är naturligtvis att inte blanda de äldre då förhärdade kriminella. Så är det ju naturligtvis, men det finns ju inget hinder att öka säkerheten och att så att säga ändra karaktären på verksamheten i en rent säkerhetsmässig mening, och att man då ifrån även skalskyddets sida kan förvänta sig lite mer när det gäller då till exempel rymningar, fritagningar, som vi också har sett exempel på, så att både internt och skalskyddet skalas upp i några grader. Det tror jag man kan göra så länge man inte beblandar ungdomar då med gamla ligamedlemmar som har varit med i 15-20 år i den grova kriminaliteten, för det tror jag ingen vill.
Men det finns ju, när det här kom på tal så var det ju en hel del som vände sig mot Tidöpartiernas förslag. Jag minns bland annat en debattartikel som skrevs av, jag tror BRIS var inblandade, och även åtta fackförbunden, om det var Akademikerförbundet eller sådär. Och de påtalade just där att kriminalvården har ju en ganska begränsad kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och så vidare. Och att man då från det här Akademikerförbundets sida hade fått uppgifter från sina medlemmar om att såväl SIS som kriminalvården larmat om förslaget och varit kritiska till det här och så vidare. Det finns ju, det är inte en helt enkel fråga, det är inte bara att göra över en dag, över en natt så att säga, men med den här JO-inspektionen i bakhuvudet så kan jag åtminstone ha större förståelse för förslaget.
Man kan generellt sett säga att kriminalvård, om vi nu innefattar även i det här fallet SIS-hem i det begreppet i en vidare mening, är något av det absolut svåraste som världen och de moderna samhällena kan försöka forma på ett konstruktivt sätt. Och det vet vi ju, oavsett statsskick faktiskt, så är det väldigt, väldigt svårt att bygga en kriminalvård som har i värdnamnet till att börja med, och de flesta länder kallar det inte ens för kriminalvård längre, eller har då någon form av motsvarande vårdande funktion, även om det finns undantag och vissa program inom den svenska kriminalvården är jättebra och säkert även inom SIS-hemmen. Men när det gäller den här typen av unga gängkriminella med stort våldskapital som då till och med tar kommandot över vuxna professionella inne på SIS-hemmen, så är det nog dags att tänka om hur ska vi lösa det här egentligen. Och jag tror att acceptansen för att det ska få fortsätta på det här sättet är väldigt, väldigt låg, inte bara hos personalen och för den delen andra tjänstemän och politiker, utan inte minst hos allmänheten. Det här är ingenting som man accepterar, och det är inte heller någonting som man det är inte ett system vi vill ha.
Vad tror du kommer hända så att säga med straffen för unga lagöverträdare? Idag är det väl så att man, om man döms till sluten ungdomsvård, som väl är det alternativet som finns idag till fängelse, så tror jag att maxstraffet är 4 år, och att det är lite lägre beror ju på att det finns ju ingen villkorlig frigivning som jag tolkar, utan då får man ju sitta de 4 åren så att säga.
År, jag vill bara säga det som en parentes, 4 år på sluten ungdomsvård motsvarar det som normalt är livstidsfängelse eller möjligtvis 18 års fängelse, alltså där straffvärdet av det brott man har begått är så högt, då får man 4 års sluten ungdomsvård.
Ja, men
stor skillnad.
Sannolikheten då, om vi säger så, att unga personer ska kunna dömas till, alltså, att sitta inom kriminalvården, tror du att ett motsvarande en sån person skulle kunna få sitta då typ 18 års fängelse på en ungdomsanstalt, eller skulle man så att säga behöva se över de här straffskalorna också?
Oj, det ytterst är det som vanligt i straffmätningssammanhang och framförallt de straffskalor som finns i lagboken, det är en politisk fråga, och vi har ju redan nu sett att det faktiskt dryftas den typen av åsikter, att man när det gäller de grövre brotten och av den här typen av klientel faktiskt måste kunna hitta nya straffskalor trots att människorna är väldigt, väldigt unga. Och det kommer vi säkert se lagstiftning kring, och redan nu har man ju tagit bort den så kallade ungdomsrabatten för 18-21 år, och frågan är vad som ska hända med den ungdomsrabatt som finns då från 15-18 år. Och vi ser ju redan nu unga människor under 21 som då ganska snart efter att den här lagändringen gjordes faktiskt döms till livstidsfängelse för mord och så vidare. Så att reaktionssträckan för de här förändringarna är nog lika korta som den stubin som lätt brinner av just nu i de här sammanhangen. Det som jag sa tidigare, acceptansen är väldigt, väldigt låg alltså.
Jag tänkte också att vi i dagens podd skulle snacka lite om advokatbranschen, Stefan. Vi skrev en artikel på Dagens Juridik häromdagen som handlade om advokatfirman Lindahl och att de hade gjort ett väldigt bra 2023. De hade omsatt över 700 miljoner kronor och har ökat sin omsättning successivt ganska rejält de senaste åren, och då fick jag ett citat där från deras vd som då skulle förklara så att säga den här framgången. Då sa han så här att en av förklaringarna till det är att vi har fokus på affärerna, inte på juridiken. Och det låter ju rätt kul när man är högsta företrädare för en advokatbyrå att fokuset ska inte ligga på juridiken, det ska ligga på affärerna. Han sa att kunderna eller klienterna, de vill inte ha långdragna och långsamma juridiska utredningar, utan de vill ha liksom bra och snabba affärer, och det är det vi kan hjälpa till med. Och då var det en tanke som slog mig att det kan inte vara lätt att heta Mia Edwall Insulander och vara generalsekreterare för advokatsamfundet när man å ena sidan står på barrikaderna i tv och pratar om rättssäkerhetsfrågor och vikten av att lagstiftningen inte blir för repressiv, och man kanske måste förklara att en advokat har brutit mot enrumsprivilegiet eller någonting annat. Och sen på andra sidan i det här samfundet som består av 6000 drygt personer så står en vd på en av de stora affärsjuridiska byråerna och säger att det är affärerna som är i fokus, det är inte juridiken. Det kan inte vara lätt att navigera mellan de här två intressena, eller vad säger du?
Nej, och det är ju intressant samtidigt som det här inte heller är någonting helt nytt. Jag tycker jag har hört i framförallt affärsjuridiska kretsar i alla år att juristerna, vare sig man är bolagsjurist eller för den delen konsult eller advokat och har den rollen, så vill man gärna in mer i själva affärerna, in i affärsutvecklingen och den så att säga kreativa världen, medan kundernas, klienternas, arbetsgivarnas, vad man nu har, ledningen, företagsledningarna helst vill använda juristerna som då de specialister som de är på att se till att sitta på sin kammare och författa vattentäta avtal och se till så att det inte kommer att bli några konstigheter och problem med den här affären eller med den här uppfinningen eller den här verksamheten och så vidare. Medan juristerna då själva vill vara väldigt mycket mer så att säga framåt och med i själva den kreativa processen och sådär. Så att jag blir lite förvånad över att man säger det. Samtidigt så blir jag möjligtvis förvånad över att man pratar om den här mästargrenen till stor del inom affärsjuridiken, nämligen att se till att avtal är vattentäta. Då blir de ofta väldigt långdragna och ganska trista och tråkiga och kanske inte någonting som är så att säga, sjunger med i den kreativa kören på ett innovativt entreprenörsföretag.
Men hur ska två såna här pass olika grenar av advokater, om vi sätter brottmålsadvokater i ena hörnet som väl kanske är så långt bort som man bara kan komma från en verkställande direktör på en av de stora affärsjuridiska byråerna, och så sätter vi just de här affärsjuridiska byråerna i andra ringhörnan, hur ska de liksom kunna samsas kring gemensamma intressen för advokatkåren inom ett och samma samfund? När jag läser såna här grejer tänker jag alltid så här, Hur går det överhuvudtaget? Jag menar, jag förstår att affärsjuristerna är väldigt ointresserade av vad de som jobbar som målsägandebiträde eller försvarsadvokater gör och vice versa kanske på, när det gäller dem och så vidare. Men hur ska man liksom kunna driva frågor gemensamt inom samma advokatsamfund? Det kan inte finnas många beröringspunkter där, tänker jag. Är det här liksom, ser vi en växande grogrund för att det kanske bildas två advokatsamfund i framtiden, eller vad tror du?
Det här är ju intressant. Det är ju inte heller, vi bryter inte ny mark i den här diskussionen, därför att frågan har ju lyfts många gånger, och gång på gång så kommer man ju fram till att till syvende och sist handlar advokatyrket om att bistå andra med juridisk expertis och som ombud och i ett eller annat sammanhang, och ibland handlar det om insolvensrätt och skatterätt, och ibland handlar det om straffrätt och mänskliga rättigheter. Det är ju det som sammanför de här två yrkeskategorierna, om jag då får lite vulgärt dela upp då, å ena sidan.
Ja, men det tycker jag, det är inte vulgärt, det är ju fullt rimligt. Jag tror nästan alla skriver under på det också. Sen kan man ju ha, naturligtvis tror jag att många brinner kanske i grund och botten för mänskliga rättigheter, men det de ägnar sig åt, det är ju så vitt skilda saker så att, ja, det är inte på samma världskarta.
Nej, och det är humanjuristerna, om vi åtminstone kallar den ena gruppen för det, och inte bara kanske brottmålsadvokaterna. De ägnar sig åt en typ av klientel, en typ av, för den delen kanske fakturering också, och en typ av verksamhet som inte minst i den processande delen, som aldrig de flesta affärsjuristerna och advokaterna på de flesta stora affärsbyråerna aldrig ens kommer i närheten av. Alltså, många av de här advokaterna har väl aldrig varit i en rättssal efter det att de möjligtvis har suttit ting då. Utan se just till att sitta på sin kammare och träffa sina klienter och se till så att det här blir just vattentäta avtal i affärer och arbetsrättsligt internt i stora företag, att det funkar och så vidare. Men visst, det är två olika avdelningar. Sen att det alltid nästan är humanjuristerna och framförallt brottmålsjuristerna som hamnar i den allmänna debatten, i den allmänna diskussionen, i massmedia, och som för den delen framstår som den lite mer, ska vi kalla, pikanta, sexiga delen av advokatkåren, lite av advokatkårens, så kallar det för, piketpoliser eller kustjägare. Det är liksom där det händer något. Och min egen erfarenhet är ju att affärsjuristerna möjligtvis är lite mer intresserade av det där som de läste en gång i tiden, den där straffrättskursen som, ja, en gång i tiden var den i alla fall på 5 poäng. Jag tror att den är kanske på 7,5 poäng nu enligt det nya systemet, va? Och lite processrätt som går in i straffprocessen och sådär, men inte mycket mer. Men jag tror inte att de som jobbar med straffrätten har samma intresse kvar för det här som de läste i form av skatterätt och insolvensrätt och kanske inte ens avtalsrätt och skadeståndsrätt en gång i tiden, även om skadeståndsrätten ligger dem lite närmare i sin verksamhet. Men det är ju en intressant fråga, absolut.
Och vår kollega Sara Johansson gjorde en intervju med en person förra veckan som har trätt ur advokatsamfundet, som från början var med och startade en advokatbyrå, och då i den här intervjun säger att han var väldigt stolt över sin advokattitel och värnade om den och var noga med det advokatiska regelverket och så vidare, och tyckte att titeln i sig var möjligen också en konkurrensfördel i Sverige, men sen med åren insåg att såväl han som byrån, när de har fått allt fler utländska klienter, upplevde att klienterna överlag efterfrågar en annan typ av rådgivning som inte bara rör juridik utan mer affärsbaserade frågor. Och med denna typ av nya frågeställningar och ett ökande antal utländska klienter kom också efterfrågan på andra typer av betalningsmodeller än just timpenning. Och då valde den här byrån och de som var advokater på byrån att, så att säga, utträda ur samfundet, och nu driver de juristbyrå istället. Och han säger också i den här intervjun att går man exempelvis till England eller USA så kan advokaterna där ta betalt i success fees, och i vissa fall tar de betalt i equity eller procent på dealen som de gör. Det får man inte göra i Sverige, och det här spär ju på ytterligare den diskussionen som vi har här.
Ja, jag delar ju den uppfattningen. Jag anser ju att förbudet mot att gå på success fee borde tas bort ifrån samfundets stadgar av alla möjliga skäl. Det är inte bara de här skälen, utan det finns ju sånt här som rör grundläggande principer om access to court och access to lawyer och sådär, vilket då innebär att man inte behöver betala någonting om det inte blir något bra resultat. Men det är en helt annan diskussion. Jag känner ju till advokater som också då har gått ur samfundet för att kunna jobba på till exempel success fee. Sen vet vi att det förekommer ändå. Det har avslöjats i olika sammanhang och till och med viss acceptans från samfundets sida, eller tyst acceptans kan man väl säga då. Men jag tror att den här, än en gång för att återknyta där vi började, att det finns någon liten dröm hos många affärsjurister om att få vara mer i den så att säga kreativa affärsutvecklande fåran än att vara den här lite hängslen och livrem bromsklossen som sitter där på kammaren och skriver avtal och läser paragrafer och sitter med i ledningsrummet till slut och är den som inte siktar framåt utan snarare är lite väl försiktig och så vidare. Och de som ta en sån här, en av affärsjuridikens nestorer inom advokatsamfundet, Björn Riese, va? Tidigare chefen på Mannheim & Swartling, som nu på, ursäkta Björn, ålderns höst, men du är i varje fall inte i den yngsta delen av samfundets gäng längre, har och kan kosta på sig att ta den här rollen som då väldigt många vill ha. Han beskrev ju i någon intervju som jag själv gjorde med honom för ett par år sedan just att han faktiskt har den här verkliga rollen, att det handlar mindre om paragrafer och juridik och mer om sånt här som har med uppförande koder och så att göra, att han är liksom verkligen inne i själen av sina klienters företag. Sen är han jurist i botten och har det som utgångspunkt, men han menar att även regelverk, alltså informella regelverk som sätts upp inom till exempel ett bolag, har samma metod både för sin tillkomst och för sin tillämpning som så att säga, officiella lagar och andra föreskrifter och författningar har. Va? Och därmed så kan han medverka till företagsutveckling på ett annat sätt än bara citat att vara advokat. Och det var ju ganska intressant. De som är intresserade kan ju läsa den artikeln. Den är väl 2 år gammal eller någonting sånt där. Han utvecklar det där rätt fint, hur han har gått tillväga och blivit då accepterad även på det sättet.
Jag tror i alla fall att vi i framtiden kommer att se fler kanske som kommer att lämna advokatsamfundet eller åtminstone ifrågasätta de här betalningsmodellerna, precis som den här Emil Winkler har gjort. Inte för att de på något sätt tycker dåligt om liksom advokatsamfundet eller advokattiteln som sådan, men om det blir för stelbent och det inte funkar på samma sätt utomlands, som man har många utländska klienter, och om det dessutom i andra länder inte görs någon skillnad mellan lawyer eller något annat, och titeln i sig inte är så viktig, då tror jag att det kommer att uppstå en ökad splittring mellan de som så att säga måste i Sverige ha advokattiteln för att exempelvis kunna uppträda som offentlig försvarare, eller om man behöver vara bodelningsförrättare eller andra typer av uppdrag som kanske kräver en advokattitel, och de som jobbar på de mer större eller kanske mindre och mer kreativa affärsjuridiska byråerna där detta inte är nödvändigt längre. Och då uppstår ju ett problem liksom, för jag antar att det är de stora byråerna som står för de största så att säga allmosorna till samfundet, eftersom man antagligen betalar per anställd person, och ja, då kan det bli problem på lång sikt. Men det blir en senare fråga, Stefan. Nu har vi snackat på rätt länge här. Det börjar bli dags att kasta i sig någon lunch kanske.
Absolut. Klockan är ett precis, och vi har ännu inte ätit lunch. Klockan är ett på torsdagen och det här sänds. Det heter inte sent, så det är jag som en gammal gubbe. Det läggs ut.
Publiceras.
Först i morgon på morgonen brukar du se till så att det kommer ut till hågade lyssnare och sådär. Som har orkat lyssna genom 48 minuter och 53 sekunder så här långt i alla fall.
Ja, men sen ska det här klippas, vet du, så det är många grodor som ska bort på vägen.
Nej, säg, men, säg, 40 minuter. Nej, men nu ska du faktiskt inte förleda. Det här är inte riktigt sant. Vi klipper i princip bara bort rena hostningar och sånt, så att inte våra lyssnare tror att vi sitter och klipper fram det bästa, eftersom det här programmet som ni nu har lyssnat på, när podden ni nu har lyssnat på, innehåller ett stort antal grodor, inte minst ifrån undertecknat, så kan det utgöra bevis för mitt påstående. Eller hur?
Nej, det är sant. Men ibland måste man klippa bort någonting, och det kan vara tekniska skäl till detta också, så att vi ska inte utlova för mycket. Men här nere på kontinenten så ska vi nu gå ut i det våriga vädret och köpa oss någon lunch. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat på ett avsnitt av dagens Juridikpodden, och hoppas att ni får en trevlig helg och lyssnar på oss nästa vecka igen. Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.